Alléluia.
Alléluia.
Amen. Добрый день, дорогие братья и сестры.
Guten Tag, Brüder und Schwestern.
Приветствую вас во имя Господа Иешуа Мессии.
Я хэлсаре алла и Херен Иешуа Христи Мессиас нам.
Амен.
Амен.
Но я не буду проповедовать, пока вы будете вот так тихо сидеть. Пока они будут так тихо сидеть, я проповедовать не буду.
Я каминте, я каминте, приди, камера не сидит, что тишта.
Что-то я не пойму, где я нахожусь. Шалом.
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 Бог сотворил нас говорящих.
Gud skapade oss med tal. Och han tycker om när vi talar.
Amen.
Amen.
20 år назад совершил алию в Израиль.
För 20 år sedan så gjorde jag alia, det vill säga att jag flyttade hem som jude till Israel.
В это время я был смертельно болен.
Och då var jag dödssjuk vid det laget.
Но Господь меня сверхъестественно исцелил.
Men Gud botade mig på ett övernaturligt sätt.
Я сразу же начал служить Господу.
Och då började jag direkt efter det att tjäna Gud.
Вначале в прославлении.
Först när det gäller lovsång.
А потом Господь позволил мне быть пастором.
Och sen ledde Gud det så att jag blev pastor.
Я играю на барабанах.
Jag spelar på trummor.
И иногда на нервах у жены. У моей жены 4 ребенка.
Ja, och jag leker mycket annat också, så min fru har egentligen 4 barn.
Хорошо, друзья, у нас сегодня великий праздник.
Idag faktiskt så firar vi en stor högtid tillsammans.
Сегодня вечером в Израиле заканчивается седьмой день Суккота.
I kväll hemma i Israel så avslutas den sjunde dagen av Sukkot, lövhyddohögtiden.
Хочу вам напомнить то, что я говорил вчера.
Och jag vill påminna lite om det som jag sa igår.
Господь говорит в 23 главе Ваикра, Левит. Левит 23
главе. Gud säger i 23 kapitlet i 3 Mosebok.
Он говорит: вот мои моадим, мои праздники.
Se mina högtider, mina моадим.
Что такое моэд?
Моэд, vad är det för någonting?
Это место и время встречи.
Det är en plats och en tid att mötas.
Каждый раз, когда мы приходим в церковь, это место и время встречи.
Varje gång vi kommer till kyrkan så är det ju en plats och ett möte.
Знаете, что такое благословение?
Vet du vad välsignelse är?
Это правильное место.
Det är rätt plats.
Правильные люди.
Rätt personer.
И правильное время.
Och rätt tid.
Это благословение.
Då är det välsignelse.
Слово «моэд» на иврите.
Och ordet «моэд» på hebreiska.
Это именно это и значит.
Det är...
Это то, вот благословение.
Och det är det som det handlar om.
Välsignelse. Народ,
Gud har kallat sitt folk.
Чтобы встретиться с ним.
Och han kallar dem samman för att möta
dem. Чтобы благословить их.
För att välsigna dem.
Смотрите, но там есть одно слово в этом слове «моэд». «Эд».
Men det finns liksom en del av den här frasen «моэд», och det är just delen «эд».
«Эд» – это свидетель.
Эд betyder ett vittne.
Я забыл вам послать одну картинку, но я вам скажу.
Я har en bild med som jag glömde att ta fram, men jag ska berätta för er.
У нас есть самая главная молитва в Израиле.
Den viktigaste bönen i Israel.
Она звучит так.
Det låter så här.
Шма Исраэль Адонай Элогейну Адонай Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог, Господь един есть.
Lyssna, Israel, Herre vår Gud, Herren är en.
В первом слове шма,
första ordet шма,
И в последнем слове «эхад»,
och sista ordet «эхад»,
последние буквы, они больше.
De står med stor bokstav början, slutet av den där frasen.
Эти буквы — это «айн» и «далит», это «эд».
Och det tillsammans bildar «эд», det här som jag berättade om förut.
Почему?
Varför det då?
Они в Торе именно больше.
De är, varför är de liksom i större stil?
Потому что народ Израиля призван через служение Богу быть свидетелем всем народам.
Jo, för att det israeliska folket är genom Guds nåd kallade att vara ett vittne till alla folk.
И поэтому Господь говорит своим ученикам.
Och därför säger Herren till sina lärjungar:
прибудьте в Иерусалиме.
Var kvar i Jerusalem.
Доколе не сойдет сила свыше.
Tills den helige ande kommer över er.
Когда придет Дух Святой.
När den helige ande kommer.
Вы будете эдим. Вы будете свидетелями мне.
Ska ni bli mina эдим, mina vittnen.
Есть три категории верующих людей.
Det finns tre kategorier av troende människor.
Первая — это верующие.
Det första, det är troende.
Второе — это ученики.
Det andra är lärjungar.
Третье — это свидетель.
Och det tredje är vittnen.
Когда ты становишься свидетелем,
när du blir ett vittne,
ты не перестаешь быть учеником.
Då slutar du inte vara lärjungar.
Когда ты ученик, ты не перестаешь быть верующим.
När du är lärjungar, slutar du inte vara troende.
Есть высший уровень хождения с Богом.
Det finns liksom nivåer i vandringen tillsammans med Herren.
Что это за уровень?
Vad är det för olika nivåer?
Это быть свидетелем.
Att vara ett vittne.
Сегодня по всему лицу земли мало свидетелей.
Idag över hela jorden så finns det faktiskt få vittnen.
Много прихожан.
Det är många mötesbesökare.
Что такое быть свидетелем и быть прихожанином?
Vad är för skillnad på att vara en mötesbesökare och vara ett vittne?
Прихожанин раз в неделю посещает церковь.
En mötesbesökare kommer till kyrkan en gång i veckan kanske.
Все остальное время он живет для себя.
Och resten av tiden kan han leva för sig själv.
Вы простите, я просто проповедую радикальное
Евангелие. Ja, ni får ursäkta, jag ber inte om ursäkt, men jag talar ett radikalt evangelium.
Свидетель, он живет для Бога всегда.
Ett vittne lever för Gud hela tiden.
Потому что он знает, что он даст отчет тому, кто дал ему помазание.
För han vet att han ska göra räkenskap inför den som smorde honom en gång.
Церковь изменила множество вещей в служении Богу.
Och kyrkan har förändrat väldigt många ting när det gäller tjänsten för Gud.
Но вначале не было так.
Men det var inte så i början.
Вначале Бог призвал всех быть свидетелями.
I början kallade Gud alla att vara vittnen.
Точно так же, как народ Израиля должен был быть весь свидетелем.
Så precis som hela Israels nation faktiskt av Gud kallades att vara vittnen.
Все верующие в Иешуа должны быть свидетелями Господа.
Alla som tror på Иешуа ska vara vittnen om Herren.
Но для того, чтобы быть свидетелями, мы должны получить силу Святого Духа.
Men för att kunna vara vittnen behöver vi den helige Andes kraft i våra liv.
Сила Святого Духа не приходит просто так.
Kraften från den helige ande kommer inte hur som helst över oss.
Когда ты понимаешь своё предназначение и назначение в этом мире,
när du känner till din kallelse och din liksom plats i världen,
тогда приходит Дух Святой и его сила.
Då kommer den helige ande och hans kraft.
Дух Святой помогает тебе в твоей повседневной жизни.
Den helige ande hjälper oss i livets situationer, i vårt vardagsliv.
Но также Дух Святой помогает тебе жить свидетельством Иешуа в этом мире.
Men också hjälper den helige ande dig att i den här världen vara ett vittne för Иешуа.
Кстати, я хочу сказать одну вещь.
Jag vill säga en sak här i början.
Его имя Иешуа.
Hans namn är Иешуа.
Он не Jesus. Он не не Jesus,
он är inte Jesus, Jesus.
Не Jesus,
inte Jesus.
Не Иисус,
не inte Иисус, по русски.
Не Иисус,
inte Jesus.
Его зовут Иешуа.
Он это фактически Иешуа.
Он не Иса, не Иса.
Inte Иса, som araberna säger, han är Иешуа.
Почему это важно?
Och varför är det här viktigt då?
Потому что в словах иврита заложена сила.
Därför att i de hebreiska orden ligger en dynamisk kraft.
Иешуа от слова Иешуа.
Иешуа kommer från ordet Иешуа.
Спасение.
Frälsning alltså.
Допустим, Эммануэль – это Бог с нами.
Эммануэль betyder ju Gud med oss.
Меня зовут Орен.
Jag heter Орен.
Если меня будут называть Орлик, мне это не понравится.
Om jag kallas för Орлик, så tycker jag inte om det där.
Потому что меня зовут Орен.
För jag heter ju Орен i själva verket.
Его тоже зовут Иешуа.
Han heter ju Иешуа.
Его не просто мама так назвала.
Det var inte bara hans mamma som kallade honom det.
Архангел Гавриил принес послание от Бога.
Архангел Гавриил, kom med ett budskap från Herren.
Говорит, назови его Иешуа.
Och sa, kalla honom Иешуа.
Потому что он спасет свой народ от грехов его.
För han ska frälsa sitt folk från deras synder.
Не, но вы не напрягайтесь, все хорошо.
Nej, ja, men ni får väl fortsätta som ni brukar.
Он не обижается, когда
мы... Han är inte arg på er för det.
Это я обижаться могу.
Det är jag som kanske är lite sur. Du är inte, han blir inte det.
Просто я вам поясняю некоторые вещи на иврите.
Jag förklarar för er lite grann under predikans gång om hur det heter på hebreiska.
Допустим, Израиль, Израиль.
Det är exempel Israel.
Исходит от Сар-эль, князь Божий.
Det kommer egentligen av konungen, Guds konung. Guds första.
Amen. Хорошо, мы говорим о свидетелях.
Vi talar om vittnen.
Давайте сейчас мы перейдем. Можно вчерашнюю картинку показать, которую
Kan вы visa den här bilden vi hade på väggen förut?
You have?
Yep, fixa.
Please. Я скажу вам еще одно откровение, которое вы никогда не слышали.
Я скажу вам еще одно откровение, которое вы никогда не слышали.
Окей? Хорошо. Давайте сейчас прочитаем Левита 23 главу 40 стих.
Vi läser ur 3 Mosebok 23 och den 40 versen.
В первый день возьмите себе плоды красивых деревьев, пальмовые ветви, ветви деревьев, густо заросших листьями, и речных ив, и веселитесь пред лицом Господа вашего Бога 7 дней. Левит
23:40. På första dagen ska ni ta frukt av era vackraste träd, kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och av pilträd, och ni ska glädja er i 7 dagar inför Herren, er Guds ansikte.
Мы вчера сказали, что вот этот этрог, этот плод, это сава.
Vi sa igår att först har vi citronen, den här vackra frukten, och den talar om Sara.
Этот пальмовая ветвь, вот эта большая, это Ривка, Ревека.
Och det där långa palmbladet, det symboliserar Ревека.
Вот этот мирт, мирт, много листьев, это Лия, у нее много сыновей.
Och det som ligger där mellan citronen och palmbladet är myrten med många blad, och det symboliserar Lea.
И вот эта ива, которая быстро засыхает, она самая первая засыхает, это Рахель. Она умерла в 35 лет.
Och det sista, det är pil, en pilkvist som vissnar fort, och den symboliserar Rakel som dog ung.
Но также здесь есть еще одно понимание.
Och det finns ännu en tanke och ett sätt att förstå det här.
4 вида растения символизируют Четыре обещания Бога освободить нас от четырех империй, которые делали нам зло.
Fyra olika växter talar om fyra krafter som kan befria oss från onda imperier och makter.
Есть четыре империи, которые делали зло Израилю.
Det finns fyra imperier som var liksom skadliga för Israel.
Citron, etrog, желтого цвета.
Citronen med den gula färgen
symboliserar обещание освободиться от золотого Вавилона.
Det är ett löfte om att bli kvitt från det gyllene Babylon.
Именно царь Вавилона Навуходоносор разрушил храм Соломона и увел наших предков в плен Вавилона.
För det var ju babyloniska försten som kom in i Jerusalem och templet och tog våra förfäder i fångenskap till Babylon.
Как говорят еврейские мудрецы, что он был одним из потомков царицы Савской и царя Соломона.
Och det står faktiskt att han i en del visa skrifter att han faktiskt var en ättling av kung Salomon i Matibo.
Царица Савская.
Ну, потом, det var потом, да. Drottningen från Saba. Det finns alltså en legend, en teori om detta.
Yes. Он разграбил золото храма в Иерусалиме и привез его в Вавилон. После этого Вавилон стал золотым.
Och han tog allt guld som fanns i Jerusalem och han förde det till Babel och gjorde Babel till en gyllene stad.
И Бог повелел Моисею взять вот этот цитрон, потому что это пророчески говорит о том, что Вавилон падет.
Och Gud befallde Mose att använda den här symboliken med citronen som en tecken på att Gud en dag skulle krossa Babylons makt.
И Вавилон пал. Вавилон стал частью персидской империи царя Кира.
Och Babylon föll och blev en del av det persiska väldet i Kores regi.
Дальше мы видим не раскрывшаяся ветвь, пальмовая ветвь.
Och så ser vi den där långa palmbladet som ligger högst upp i bilden.
Она символизирует высокое дерево, на котором повесили Амана.
Och det är symboliserar det höga trädet där Amon fanns.
Amon, который был во время Мордехая.
Amon, ja Haman, som hängdes upp på Mordechais tid.
Вот эта пальма, это как то дерево, на котором повесили Аман.
Det är den där höga träpålen som man hängde upp Haman på.
Это персидская империя, которую Аман хотел сделать геноцид Израиля.
Det var ju så att Haman, han ville förinta hela det judiska folket i det persiska riket.
Вот это мирт, вот это ветвь мирта.
Och myrten, kvisten,
symboliserar обещание освобождения от греческой империи.
Det var ett löfte om befrielse från det grekiska väldet.
Это Александр Македонский, это Антиох Епифан и Византия.
Det var Alexander, makedoniska Alexander och Antiochus Epiphanus som var som gissel för Israel.
И вот это ива символизирует обещание освобождения от Рима.
Och till slut pilkvisten talar om befrielsen från det romerska imperiet.
Именно Рим разрушил второй Иерусалимский храм, который построили пророки Эзра и Неемия.
Och det var ju så att Rom krossade det andra templet som byggdes under Esras och Nehemias liv.
Рим всегда приходил туда, где есть благо и питался ими.
Ja, och Rom kom alltid till där det fanns blomstring och fint och liksom tog del av detta och tog över detta.
Everywhere where is good, Rom come.
Överallt där det var gott, dit kom Rom med sin makt.
Это также ива, она такая, ива, вот это засыхает.
Och vi har pilkvisten som bild för detta.
Ива оккупирует берега рек, всегда много, ja, где реки.
Пилен finns alltid omkring vatten.
Озера, пруды.
Om det är sjöar eller dammar.
И вытаскивает самое лучшее.
Och suger ut kraften och musten och näringen ur jorden.
Даст Бог мы освободимся и от Рима тоже.
Må Gud ge oss befrielse också från Rom. Amen.
Хорошо, давайте продолжим, друзья. Я сегодня хочу говорить о свидетелях.
Я
Это очень просто, хотел вам показать, это интересно.
Я vill ändå berätta för er, visa den där symboliken där.
Что говорит Господь?
Vad säger Herren?
Господь говорит и дает нам заповедь. Радоваться.
Gud talar och faktiskt påbjuder oss, befaller oss att glädja oss.
Он говорит: радуйтесь пред лицом Господа Бога вашего, веселитесь.
Han säger: гляди er tillsammans inför Herren er Gud.
Сегодня очень мало радостных людей в церквах.
Det finns faktiskt väldigt lite glada människor i kyrkan idag.
Мне кажется, у меня есть ответ, почему они не радуются.
Och jag har kanske ett svar på varför de inte är glada.
Потому что они не понимают, что есть вечная радость.
De kanske inte begriper att det finns en evig glädje.
Они не понимают до конца того, что произошло на кресте.
De förstår inte helt och fullt vad som faktiskt hände på korset.
Люди не радуются, а Писание говорит: унылый дух сушит кости.
Ja, de har inte lärt sig och förstått detta att en saktfärdig tunga krossar ben.
Почему люди не радуются?
Varför gläds inte folk?
Потому что люди не знают, что им дано. Они не знают, что им дал Бог.
De ser inte och inser inte vad de har fått av Gud.
Они живут только тем, что видят.
De går bara efter det de ser för sina ögon.
А Писание говорит: вникай в себя и в учение.
Men Bibeln talar om att vi ska gå in i skriften, i läran.
Апостол Павел молится и говорит: я молюсь, чтобы Бог дал вам дух премудрости и откровения.
Paulus ber för församlingen att Gud ska ge dem en uppenbarelsens och vishetens ande.
Сегодня вечером начинается праздник Святого Духа.
I kväll så börjar i det israeliska högtidsåret festen av den heliga ande.
В Шавуот, в Пятидесятницу, когда они получили огонь,
Sabbaten, då man fick den helige andes eld över sig.
Apostel Peter встал и говорит: это то, что написано в Иоиле.
Och aposteln Petrus säger: det här uppfylls det nu, det som är sagt genom profeten Joel.
Это была первая жатва.
Det var liksom som en första skörd.
Но Бог готовит вторую жатву.
Men Gud förbereder en andra skörd, mina
vänner. Праздник Суккот символизирует это.
Och Суккот-högtiden, löfvedögtiden, symboliserar just detta.
Бог ищет людей, которым он может дать и доверить свою радость.
Gud söker människor som han kan anförtro sin himmelska glädje till och ge till.
Когда был храм в Иерусалиме,
när templet fanns i Jerusalem,
последний день Суккота,
så var det så att på sista dagen i löfvedögtiden,
это именно сегодня,
det är just den dag som firas hemma i Israel idag,
вечером,
på kvällen,
была большая радость,
då var det en riktig glädjefest i templet.
Они ходили туда, к источнику Силоам.
Man gick till Siloadammen, då där Jesus Joshua botade den lame mannen.
Ja, de подчерпывали воду там и выливали туда на жертвы.
Och de tog vatten i olika kärl därifrån och hällde över offeraltaret.
Когда Илия стоял напротив уже пророка.
Ungefär som när Elia stod emot lögnprofeterna.
Han сказал: выливайте воду на жертву и на жертвенник.
Och då sa han: ös vatten över offret, ös vatten över offret.
Но я хочу вам напомнить, что это был за жертвенник.
Men det var ju innan själva offret var antänt.
Писание говорит,
Skriften säger,
Илия подошел,
att Илия kom,
и на иврите написано, исцелил жертвенник Господень.
Och det står på hebreiska att han liksom helade offeraltaret, Herrens offeraltare.
Он потом он взял 12 камней,
och sen tog han 12 stenar
по числу сынов Израиля.
Och det är liksom efter antalet stammar i Israel.
Там написано по числу сынов Якова. По числу сынов Якова там написано.
Det står detta att räkna Jakobs söner.
Которому имя Бог дал Израиль.
Som han som fick namnet Israel sen.
И тогда он сказал, возливайте воду на жертву и на жертву.
Och sen sa han, ös vatten nu över altaret och över offret.
И там было два момента.
Och det fanns två liksom delar i det här.
Первое, пришел огонь.
Först kom elden.
Второе, пришел дождь.
Och för det andra så kom också regnet över landet efteråt.
Праздник Пятидесятницы, Шавуот.
Och pingst, högtiden i Sukkot.
Шавуот.
I Шавуот.
Это праздник огня.
Det är Шавуот, eldens högtid.
Праздник Суккот – это праздник дождя.
Och Суккот, lövhögtiden, det är regnets högtid.
Огонь пришел в Иерусалим и на апостолов.
Elden kom över apostlarna i Jerusalem på pingstdagen.
Но мы ожидаем, что придет дождь на весь мир.
Men vi väntar oss ett regn över hela världen.
Поэтому эти праздники важны для меня.
Och därför är de här högtiderna viktiga för mig.
Потому что я вижу пророческий смысл в них.
För jag ser liksom en profetisk mening i de här olika momenten.
Смотрите, Бог сегодня восстанавливает разрушенный жертвенник.
Gud håller idag på att upprätta det raserade altaret.
Этот жертвенник состоит из 12 камней.
Och det här altaret består av 12 stenar.
Точно так же, как на небе есть 12 ворот и 12 оснований.
Precis som det i det himmelska Jerusalem finns 12 portar och 12 grundstenar.
Все 12 оснований и 12 ворот – это сыновья колена Израилева и это апостолы еврейские.
Detta med de 12 grundstenarna och 12 portarna, det pekar på de 12 patriarkerna och de 12 apostlarna.
Поэтому, если мы хотим быть истинным свидетелем церковью Господа на земле,
om vi vill vara ett sant vittne genom Guds församling på jorden,
мы не должны разделять, мы должны соединить.
Så får vi inte dela, utan vi ska förena istället.
Потому что без одного нет другого.
Utan det ena finns inte heller det andra.
Поэтому в Откровении написано,
därför står det på Apostelboken,
что святые стоят и поют песни Моисея и Агнца.
Att de heliga i himlen står och sjunger Moses och Lammets sång.
Моисей представляет Тору и еврейский народ.
Moses står för Tora och det judiska folket.
Иешуа представляет Новый Завет и Церковь.
Och Иешуа, han står också för Nya Testamentet och församling, Kristna församlingen.
Amen.
Amen.
Господь говорит, радуйтесь.
Herren säger, gläd er.
Давайте прочитаем сейчас Исаию 12 главу.
Vi läser Исаия, профетия, 12 kapitlet.
Исаия 12 глава.
Исаия 12.
Некоторые говорят, что Исаия не мог быть автором такой замечательной песни.
Man tror en del att inte Исаия skulle kunna vara författare till en sån fantastisk sång.
Но Исаия мог взять эту песню у Моисея или еще у кого-то.
Men Jesaja kanske hade fått den här sången av Mose eller någon annan liksom övertaget.
Это мы читаем на праздник Суккот.
Det här läser vi mycket ur högt ur på lövhögtiden.
Это то, что должно произойти с Израилем.
Och det som ska hända med Israel.
Amen.
Amen.
Смотрите, что здесь написано.
Se vad som står här.
И скажешь ты в тот день: благодарю тебя, Господи, за то, что хотя и гневался ты на меня, но гнев твой утих, и ты утешаешь меня.
В den dagen ska du säga: jag tackar dig, Herre, du har vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig.
Вот Бог спасение мое, Элога Иешуати. Смотрите, на иврите написано Эль Иешуати, Бог спасение мое. Я уповаю и не страшусь, ибо сила моя и песнь моя Бог Господь, и Он был мне во спасение.
Си Гуд а мин фрелстинг, я и трюг и инте вед, фор Херрен, Херрен а мин стюрка о мин фрелстинг, Хан о мин ловсон, Хан ха бливит мин фрелстинг.
И с радостью будете черпать воду из источников спасения.
Ме фрейд скан ёса ваттен у фрелстингенс келлор.
И скажете в тот день: благодарите Господа, призывайте имя Его, возвестите в народах о деяниях Его, напоминайте, что возвышено имя Его.
På den dagen ska ni säga: tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken, förkunna att hans namn är upphöjt.
Свидетели.
Vittnen alltså.
Он говорит: возвещайте в народах о делах Божьих.
Han säger: gör Guds gärningar kända bland folken.
Amen.
Amen.
Halleluja.
Halleluja.
Славьте Господа, ибо великое сотворил Он. Ведомо будет это по всей земле.
Лов шунь Herren, står det, för Han har gjort härliga ting. Låt det bli känt över hela jorden.
Ликуй, радуйся, пой, жительница Циона, ибо велик в среде твоей святой Израиль.
Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare, för Israels heliga är stor. Han är mitt ibland. Det här är profetiska ord
для Израиля,
för Israel
и для всей истинной церкви Господа,
och för hela den sanna Guds församling.
Нужно научиться практиковать радость.
Och vi behöver lära oss att utöva och visa glädje.
Не радость человеческую,
inte en mänsklig glädje,
радость Божью,
men en gudomlig glädje.
Почему?
Varför det då?
Потому что, друзья, у нас есть то, чего нет у этого мира.
För vi vänner, vi har ju någonting som inte finns i den här världen.
Мы это получили бесплатно.
Vi fick det här fritt och för intet.
Люди трудятся для своего спасения.
Människor jobbar för sin frälsning.
А Господь в последний день праздника Суккот.
Men Herren under sista dagen av Lövhyddohögtiden.
Это 7 глава Иоанна, 37-38 стихи.
7 kapitlet Johannes, det 37 versen och följande.
Он говорит: кто жаждет, приди ко мне и пей.
Jesus säger: den som törstar, kom till mig och drick.
Знаете, что там происходило, когда он это говорит?
Vad hände när han sa de här orden?
Они все радовались в храме.
Alla var där och jublade och glädjade
sig.
Они несли
эти кувшины воды.
De bar de här krusen med vatten från Silondammen.
Gamaliel. Он мог вот эти вот, знаете, как огненные эти, ночью он делал. Он как детей как бы радовал. Да, да, да. Такие.
Det sägs att han liksom bollade med facklor för att roa barnen i Jerusalem.
Det var большая радость и днем, и ночью.
Så det var liksom fullt ös och glädje både på dagen och natten.
Иешуа стал там и говорит: кто жаждет, приди ко мне и пей.
Och Yeshua stod mitt i allt detta och sa: den som törstar, kom till mig och drick.
Знаете, почему вы не радуетесь?
Varför är ni inte glada?
Потому что вы не пьете.
Därför att ni inte dricker.
А знаете, почему вы не пьете?
Och vet ni varför ni inte dricker?
Потому что вы не приходите к нему.
För ни kommer ju inte till honom.
Потому что когда вы приходите к нему,
för när vi kommer till honom,
вы начинаете пить.
Då börjar man dricka av hans vatten.
А когда вы пьете,
och när ni dricker av hans vatten.
Есть такая песня: воду вином превратил, слепые глаза ты открыл.
Det finns en sång: du förvandlade vatten till vin, du öppnade blindas ögon och lät dem se igen.
Когда ты пьешь эту воду,
när du dricker av hans vatten,
она превращается в вино.
Då förvandlas det till vin inom dig.
И ты становишься пьяным в Духе Святом.
Och du blir berusad av den helige Ande.
И тогда ты становишься свидетелем Господа Иешуа.
Och då blir du ett vittne för Herren Иешуа.
Кто жаждет, приди ко мне и пей.
Den som törstar,
kom till mig. Кто верует в меня.
Den som tror på mig.
У того из чрева потекут реки.
Ur hans inre ska flyta strömmar.
Ты пьешь несколько стаканов.
Du dricker några glas.
Но реки начинают течь.
Men strömmar börjar flyta fram ur ditt inre.
Праздник Суккот.
Och lövdöptiden.
Все семь дней.
Alla de här sju dagarna.
Каждый день.
Varenda dag.
Мы в молитве говорим.
Då säger vi i bönen.
Евреи говорят в молитве.
Alltså de judiska.
Дни нашей радости. Дни нашей радости. The days of our joy.
Dagen för vår glädje. Dagen för vår glädje.
Дни нашей радости.
Dagarna för vår glädje.
Семь дней праздник.
Sju dagars högtid.
А на восьмой день по празднества.
Och sen åttonde dagen liksom blir dagen efter festen.
Сегодня вечером седьмой день.
Ikväll i Israel är det den sjunde dagen.
И он называется Ошанна Раба, великое спасение.
Och den kallas i Israel för den stora frälsningen.
Это символизирует о том, что произойдет.
Det är en symbol för det som håller på att hända.
Писание говорит, весь Израиль спасется.
Och det står ju i skriften att då ska hela Israel bli frälst.
Придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие.
Förlossaren kommer från Sion och lyfter av all synd.
Вы знаете, Писание говорит, что когда Израиль будет свободен,
Библия говорит, что когда Израиль ska bli befriad,
что великая радость будет по всему лицу земли.
Då kommer det vara stor glädje över hela jorden.
Проверьте.
Titta för att se.
Это 11 глава Евреев.
Det är i 11
kapitel. Римлянам 11 глава.
11 kapitel i Romarbrevet.
Поэтому церковь должна делать все.
Därför måste församlingen, kyrkan,
чтобы приближать спасение Израиля.
För att liksom bidra till Israels frälsning.
Потому что когда Израиль будет спасаться,
därför att när Israel blir frälst,
это будет как воскресение из мертвых.
Då blir det som en uppståndelse från de döda.
Будет велик Ошанна Раба, великое спасение.
Det ska vara stor frälsning, det som man firar just den här kvällen i Israel.
Но на восьмой день, восьмой день.
Men den åttonde dagen, alltså imorgon.
Восемь это вечность.
Åtta, det talar om det eviga.
Завтра у нас будет праздник.
Imorgon blir det ännu en högtid alltså.
Мы берем Тору.
Då tar vi Toran.
Вы можете у меня на Фейсбуке увидеть.
Ni kan titta på det på Facebook om ni vill.
И мы начинаем танцевать с Торой.
Och så dansar vi omkring med Tora i famnen.
Этот праздник называется Симхат Тора.
Det kallas för Симхат Тора.
Радость Торы.
Det glädje över Toran.
Знаете почему?
Varför det?
Потому что 8 это вечность, бесконечность.
Det är för att 8 är evighetens, det ändlösaste tal.
И потому что Иешуа,
för att Иешуа,
он есть Слово живого Бога.
Han är den levande Gudens ord.
Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и в этой жизни был свет для всех человеков, и свет во тьме света, и тьма не объяла его. Аминь.
I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och detta var i begynnelsens Gud. Genom det har allting blivit till och utan det har ingenting blivit till av det som är till. Amen.
Halleluja!
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 Ni håller på att le nu i alla fall. Det är bra det.
Половину работы я уже сделал.
Ja, jag har redan gjort halva jobbet nu.
Это для меня это мицва, это заповедь.
Det är ju mitzva, det är ett bud detta som jag talar om. Och Gud välsigna mig för detta.
Halleluja.
Lyssna mina vänner.
Когда мы встретимся с Иешуа,
när vi möter Yeshua,
когда весь мир встретится с Иешуа,
och när hela världen möter Yeshua,
это будет радость Тора, радость Слова Божьего.
Då kommer det vara en glädje över Torah, en glädje över Guds ord.
Потому что Тора это Иешуа, Иешуа это Тора.
Därför att Torah är Yeshua och Yeshua är Torah.
Поэтому Иешуа сказал фарисеям.
Och därför så sa Yeshua till fariséerna.
Вы хотите иметь вечную жизнь?
Ni vill ha evigt liv.
Исследуйте Писание.
Och så rannsakar ni skrifterna.
Я на каждой странице.
På varje sida.
Amen.
Jag är på varje sida.
Какое Писание они должны были исследовать?
Vad var det för någonting de ville utransaka och utröna?
Еврейские Писания.
Det var de hebreiska skrifterna.
Тора, пророки и псалмы.
Det var Moseböckerna, det var profetböckerna, det var psalmerna.
Amen. Хорошо, давайте ещё одно место Писания посмотрим.
И все по ему от Библии.
Аллилуйя. Вы получаете что-то для себя?
Понял, тинул на это, мой наверное.
Амен. Третье царство, это...
Andra kungaboken.
The first kings.
Första kungaboken.
In Swedish, yeah. Восьмая глава.
Жилье это åttonde kapitlet.
65-66 стихи.
65 och 66 versen.
Вы знаете, что Соломон открыл храм на праздник Суккот?
Det var ju så att Salomo invigde templet på lövhyddohögtiden.
На праздник Суккот.
Det var när det var lövhyddohögtiden, Суккот.
Потому что все, что делается в Библии, это пророческое действие.
För allt det som står i Bibeln, det är liksom profetiska händelser.
Посмотрите на меня.
Titta på mig.
Все, что делают свидетели Господа,
allt vad Herrens sanna vittnen gör,
они делают в пророческом духе.
Det gör de i profetians ande.
Еще раз. Все, что делают настоящие свидетели Иисуса Христа,
allt det som ett sant Jesu Kristi vittne.
Они делают это в духе Писания, в духе Слова.
Det gör de i anden av skriften, av ordet.
Они делают это в пророческом духе.
Och de gör detta i en profetisk ande.
Если ты согласишься быть свидетелем Господа,
om du vill bli ett Herrens vittne,
ты будешь действовать в пророческом духе.
Då kommer du att verka i en profetians ande.
Бог желает,
Gud önskar,
поднять апостольскую пророческую церковь на земле, как это было 2000 лет назад.
Resa upp en apostolisk kristen kyrka så som det var för ungefär 2000 år sedan på jorden.
Поэтому я здесь.
Och därför är jag här som en del av det.
Потому что я большой.
Inte för att jag är stor, jag är liten.
Но у меня есть большое слово.
Men jag har ett stort ord till er alla.
Я скажу слово, которое у меня есть.
Och jag säger ordet som jag har till er, mina vänner.
Вам не нужно бояться славить Бога.
Ni behöver inte vara rädda för att prisa Gud.
Вам не нужно бояться говорить и высказывать о своей вере.
Ni behöver inte vara rädda för att tala ut och berätta om er tro.
Если вы боитесь,
om ni är rädda,
значит, вы еще не свидетели.
Då är ni ännu inte vittna. Mm.
Но я же вас люблю.
Jag älskar er, mina vänner.
Поэтому я должен вам говорить истину.
Och därför måste jag säga er sanningen.
Писание говорит, говорите истину друг другу в любви.
Bibeln säger, tala sanning till varandra i kärlek.
Mm. Мы должны соблюдать законы страны.
Följa vårt lands lagar.
Но когда законы страны идут вразрез со Словом Божьим,
men när landets lagar går tvärt emot Guds ord,
мы должны принимать решение.
Då måste vi fatta ett beslut.
Когда они трое были там, в Вавилоне,
när de fanns där i det babyloniska riket.
Им сказали поклонитесь золотому истукану.
Så sa man böj knä inför denna gyllene avbild.
Eller мы вас убьем.
Eller också får ni kastas i den brinnande ugnen.
Но они были свидетели.
Men de var sanna vittnen.
Вот вчера я брата встретил, он идет с такой футболкой. Хороший.
Jag träffade en trevlig man som gick i den härliga t-shirten.
Мне стало хорошо.
Вот det var väldigt trevligt för mig.
Мы имеем мудрость.
Vi har vishet.
Но мы не боимся высказывать свое мнение.
Men vi är inte rädda för att säga vår mening.
А знаете почему?
Vet du varför?
Потому что если церковь замолчит,
för att om församlingen, om kyrkan tiger,
камни возопьют,
då kommer stenarna att ropa.
Потому что церковь это столб и утверждение истины.
För att det är så att församlingen är sanningens stödjepelare.
Слава Богу за иммигрантов.
Tack och lov för invandrarna.
Но иммигранты зачем здесь?
Men varför är invandrarna här?
Потому что мы не хотели идти к ним проповедовать Евангелие.
Ofta för att vi inte var villiga att gå till dem och förkunna evangeliet.
А сейчас они пришли сюда.
Nu har de kommit hit.
Чтобы мы их познакомили с настоящим Иешуа.
För att vi skulle kunna lära känna tillsammans med dem upptäcka den sanna Iesua.
У нас нет три Бога.
Vi har inte tre gudar.
Каждый раз мусульмане говорят.
Muslimerna säger ju ofta.
Но мы не можем в это верить.
Men vi kan ju inte tro på
det.
Det är ju tre gudar där hos
dem. Det är bara en Gud hos
dem. Det är bara en Gud hos dem också, säger jag.
Отец, Сын, Святой Дух.
Fadern, Sonen, den Helige Ande.
Amen.
Amen.
Нам не нужно бояться высказывать свое мнение.
Vi behöver inte vara rädda för att säga vår mening.
Мы не приняли дух страха.
Vi har inte fått fruktans ande.
Но мы приняли дух силы любви и здравого ума.
Men vi har fått kärlekens och rättfärdighetens och besinningens, det goda domdömets ande.
Это дух святой.
Det är den Helige Ande.
Halleluja. Мы не должны бояться говорить о том, что сделал Господь.
Vi behöver inte vara rädda för att säga det som Gud gör och har gjort.
Мы не должны бояться высказывать, что мы произраильские и прохристианские.
Och vi behöver inte säga att vi är för Israel och vi är för kristna.
Мы не идем на компромисс с этим миром.
Vi vill inte gå i kompromiss med den här världen.
Мы никого не атакуем.
Men vi vill inte stöta bort någon.
Но мы защищаем истину.
Men vi försvarar sanningen.
Мы защищаем семейные ценности.
Vi försvarar familjevärdena i den här världen.
Бог мужчину и женщину сотворил.
Gud skapade människan, man och kvinna, och vi signade dem tillsammans.
Somebody say amen.
Amen, kan man någon säga.
I don't hear you.
Jag hör inte.
I don't hear you.
Jag hör inte.
Amen.
Amen.
Halleluja. Because one day we will stand before Yeshua.
En dag ska vi stå inför Yeshua.
And Israel ask us about everything.
Och han kommer att fråga oss om allt.
And we have to answer.
Och vi måste svara.
To him.
Inför honom.
How we live.
Hur vi har levat.
On the earth.
Här på jorden.
This is so important.
Det här är mycket viktigt.
We live in the last days.
Vi lever i de sista dagarna.
Yeshua is coming very soon.
Yeshua kommer tillbaka mycket snart.
Halleluja. Amen. Very soon.
Mycket snart.
Для кого-то уже сегодня Господь придет.
För någon så kanske Herren kommer redan idag.
Люди говорят, ну еще долго.
Och de säger en del, oj det dröjer länge, säger.
Был один проповедник, который вышел и сказал, ну мы не знаем, когда Господь придет, еще долго, наверное.
Det var en predikant som stod upp och sa, vi vet inte när Herren kommer, det kanske
inte länge. Господь пришел в тот же вечер.
Men för honom kom Herren den kvällen. Han dog den kvällen.
Ja, han встретился с Господом.
Och mötte Herren.
Мы должны принять дух благодати.
Vi måste ta emot nådens ande för det.
Кто верует в меня, приди ко мне.
Den som tror på mig, kom till mig.
И пей.
Och drick. Drick.
Но это не только для тебя.
Men det är inte bara för dig själv.
Ты должен поделиться с этим.
Du måste dela med dig av det då.
Кто верует в меня, у того из чрева потекут.
Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar.
Ты не просто пьешь для себя.
Du dricker inte bara för din egen räkning.
Ты пьешь, чтобы быть свидетелем.
Du dricker för att bli ett vittne i din tur.
Amen. Amen. Я сейчас скоро закончу.
Jag ska strax avsluta.
Не переживай.
Var inte orolig.
Аллилуйя. 65-66. Исайя, 8 глава.
8 капитле 65-66.
И сделал Шломо, и сделал царь Шломо в это время праздник, и весь Израиль с ним большое собрание, сошедшееся от Хода и Маф от реки Египетской пред Господом Богом нашим. 7 дней и еще 7 дней, 14 дней. 8 день Соломон отпустил народ и благословили царя, и пошли в шатры свои, шатры Суккот, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю.
Vid dessa tillfälle firade Salomo högtiden och med honom hela Israel. Det var en stor församling, ända från stället där vägen går mot Hamat och fram till Egyptens bäckravin, som var inför Herren vår Guds ansikte i 7 dagar och 7 dagar till, tillsammans 14 dagar. På 8:e dagen lät han folket gå och det välsignade kungen. Sen gick de hem, de gick till sina hyddor, står det i hebreiskan. Fyllda av glädje i sina hjärtan över allt det goda som Herren hade gjort mot sin tjänare David och mot sitt folk Israel.
Amen.
Mina vänner, varför är det här viktigt för oss? Varför är de här Herrens högtider viktiga för oss att studera? Jag sa ju att det finns 7 högtider i Israel.
7 на иврите это умножение и благословение.
7, talet 7 i hebreiska, det är mångfalden och fullkomligheten.
Поэтому писали, говорит, 7 раз упадет праведник и все 7 поднимет его Господь.
Ja, det står 7 gånger och 7 gånger, det står ofta i Bibeln.
Поэтому Петр спрашивает, сколько раз прощать? 7 раз прощать?
Ja, då sa Petrus, ska jag förlåta min broder? 7 gånger, räcker det?
Потому что 7 это умножение, это много.
7, det var liksom mångfald, det var mycket i det tänkandet.
Но, друзья, когда Бог говорит в 23 главе Левитах о 7 праздниках,
men när Gud talar i 3 Mosebok 23 om de 7 högtiderna,
он интересно начинает.
Då börjar han så intressant.
Он говорит, вот праздники мои.
Här är mina högtider, säger.
А потом начинает шаббат.
Och sen börjar han med sabbaten.
Shabbaten är 8.
Shabbat, det är 8.
Med shabbaten
är 8. Med shabbaten är 8 högtider.
Det är vecht, iskanecht.
Det är oändlösa, det är
evigheten.
Det är någonting som är för alltid.
Будет построен храм в Иерусалиме.
Det kommer att bli ett tempel byggt i Jerusalem.
Мудрецы спорят, или храм сойдет, или он будет построен.
Och de lärda i Israel tvistar om det templet kommer liksom levereras färdigt eller ska byggas.
Самый последний раввин, который умер вот недавно, Авадия Йосеф, он сделал постановление.
Och en av de mycket kända som nyligen dog, han faktiskt påstod.
Он сказал, что храм сойдет.
Han sa att templet kommer.
Но он не будет весь сделан.
Men det kommer inte vara fullständigt färdigt.
Поэтому все строители должны приготовиться, они будут там еще чинить что-то.
Och därför måste alla byggare vara beredda att kunna hugga in och hjälpa till och göra det klart.
Потому что это завет Бога с человеком.
Det är ett förbund mellan Herren och människan.
Мы не знаем, как это.
Vi vet inte hur det här kommer att
bli. Но мы знаем одно.
Men vi vet en sak.
Что Писание говорит, что храм будет.
Att skriften säger att det blir ett tempel.
И там воссядет человек греха. Человек греха будет сидеть там.
Och där ska faktiskt syndens människa profetera sig.
Но Писание говорит, что Господь придет и изгонит его словом уст своих.
Men det står att honom ska Herren förinta med sin muns anda.
Точно так же, как первый раз Господь выгнал всех.
Precis som när Herren med ett gissel drev ut månglarna ur templet en gång.
И сказал, дом мой, дом молитвы назовется для всех народов.
Mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk.
Точно так же будет во второй раз.
Så kommer det bli ännu en gång.
Он очистит храм.
Han kommer att rensa templet.
И воссядет там.
Och han kommer att sätta sig
на троне Давида.
På Davids tron.
И это есть Суккот.
Och detta är
löftet.
Och han ska regera i det tusenåriga riket.
I Zacharie 14 главе написано.
Och det står i
Zacharie
14 kapitlet.
Что все, кто не придут на поклонение Господу в праздник Суккот, у них не будет дождя.
Att alla de som inte kommer för att fira lövhyddetiden, de kommer inte att uppleva regnfallet på deras marker.
Поэтому нам важны эти праздники.
Det här är alltså viktiga högtider för oss också.
Сейчас в Израиле находится, вышли на улицы во вторник 50 или 60 тысяч христиан, которые любят Израиль.
Nu faktiskt är det kanske 50-60 000 kristna som är samlade på Jerusalems gator, människor som älskar Israel.
Jag хочу поблагодарить вас за эту конференцию, за это время.
Och jag vill tacka er, mina vänner, för den här konferensen och för den här
tiden. Вы молодцы.
Ni är fantastiska.
Смелые люди.
Ni är modiga, frimodiga människor.
Пусть Бог вас благословит.
Må Herren välsigna er alla.
Jag хочу вам сказать.
Jag vill säga till er.
Ожидайте перемен.
Vänta er en förändring i ett personliga liv, i ett familjeliv, i ett församlingsliv. Ta på er ett ansvar inför Gud. Börja dricka livets vatten.
Исполняться Духом
Святым,
чтобы быть верными свидетелями
Господа.
Друзья, нам нужно вернуться к корням нашей веры.
Нам
нужно вернуться к истокам. Иешуа говорит,
Иешуа säger,
я потомок и корень Давида.
Я Давидс рут. Davids rot och efterträdare.
Нам нужно вернуться.
Vi behöver vända tillbaka.